Varmt välkomna. Ni kom gärna fram och sätt er här på de svarta stolarna. Det finns gott om platser här framme. Här är jättesköna stolar längst fram här. Ser man väldigt bra också. Roxanna ska snart få följa upp det som du delade med oss här innan lunch. Jag vill bara passa på att säga, är ni så här sugna på att boka Roxanna? Jag gör lite reklam för dig nu då. Så kan man göra det. Vi gjorde en föreläsning i Bottnaryd där jag kommer ifrån. Där idrottsföreningen, alla kyrkor och lokala företag gick samman och sponsrade föreläsningen. Ställde sig bakom den, spred det tillsammans och så blev det ett initiativ på den lokala orten. Och vi hoppas att det här ska göra att vi skapar en kultur på sikt på något sätt där vi hjälper barn att hitta sunda vanor i att hantera digitala världen som de lever i. Men nu Roxanna, varsågod, nu kör vi del två.
Vi ger en applåd också.
Tack snälla, är den här igång? Den är igång, nu är vi igång. Hej allihopa. Välkomna, jag heter Roxanna Schnittger och grundare av ideella organisationen Kids Bättre Digital Barndom för er som kanske inte var här på del ett. Och är det några här som inte var med på del ett? Ja, vi har några stycken. Ja, vad trevligt. Vi är en föräldraorganisation som jobbar för att ge föräldrar, skolor, verktyg att kunna tillsammans hantera och sätta gemensamma riktlinjer för smartphones, sociala medier och sådär. Och vi är också med i, vi har varit remissinstans för mobilfri skola, expertråd för sociala medier, åldersgräns samt nu utredningen om åldersgräns på smartphones. Så att vi jobbar både högt men helst av allt väldigt, väldigt praktiskt med föräldrar. För det är ändå de som står på abonnemangen och inte barnen. Så att det är där vi tror att den största förändringen kommer att ske. Vi kommer börja tidigare. Jag fick en så här bra vad ska man säga, feedback. Jag fick referens från den förra omgången där tidigare innan lunch. Och det var att det var som en käftsmäll. Så för er som missade den kan ni boka en käftsmäll. Men idag, liksom nu kommer vi prata mer, vad gör alla de här digitala enheterna med oss som människa? Och hur kan vi från kyrkan då kliva in? Och varför ska vi göra det som kyrka? Vi kommer lyssna på en låt först. Holly kommer komma upp och prata. Hon är ju mest bekväm på engelska. Är det någon här inne som behöver tolkning till svenska? Skulle det kännas bra om det var svenska från scenen? Eller funkar det att det är på engelska? Ropa rätt ut så jag hör er. Det går bra? Okej, okay. Så du behöver inte att jag tolkar åt dig. Ja. Om det är något ord så kan ni räcka upp handen. Hon kan svenska. Så hon kan liksom hitta, försöka hjälpa till och förklara ordet i sånt fall. Men då ska vi lyssna på en liten låt. Och blunda, reflektera, mys. Och så ska vi kliva in direkt efter det. We got dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. Hey, how you been? It's been a while. And I'm just checking in. I miss the way things used to be back in 2017. And I just miss my friend. Hey, I've been fine. I've been struggling to find some peace of mind. It's the problem of a nation. And in our generation, we're too busy. Can't find the time. Are we busy or is it all a lie? We got dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly in blindfolds, and hide with those idols and dusty Bibles. Ooh. replacement for a lie in the lie of your way. Oh, I'm done, had enough of my way. With dust on our bubbles, brand new iPhones, I wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly in blindfolds, and ponder with those idols and dusty Bibles. Back in 2017, and I just miss my friend. Oh, I just miss my friend. But we got done.
Jag tänker att jag börjar med en bön. Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig för att vi kan få stå här, sitta här inför dig, Herre. Att vi kan komma till dig med alla våra frågor och funderingar. Och för att du känner både den här världen och oss bättre än vi känner oss själva och världen. Tack Gud för att du har öppnat upp ett område, ett ämne som plågar världen. Plågar våra barn, sliter isär våra relationer. Och du har gett oss, dina barn, en chans att få kliva in. Att få ge ut av din upprättelse, av din nåd. Tack Herre för att vi får vara redskap i dina händer. Och jag ber att just i de här frågorna, att vi som kristna, att vi som dina barn ska ta till oss utav det budskap, den forskning som finns för att rädda den generation som ska komma och hela de relationer som finns gentemot dig, Herre. Lämna den här stunden i dina händer. Tala till vårt hjärta. Amen. Så den här låten talar till mig väldigt starkt i alla fall. We got dust on our Bibles. Vi har damm på våra biblar. Brand new iPhones. Helt nya iPhones. And we wonder why we feel this way. Så undrar vi varför mår vi så här. Och varför tror ni att människor mår så här idag? Om ni skulle ropa ut några ord. Vad är det som får den här världen att känna som den gör? Vad är det som har hänt? Ensamhet. Det går för fort och identitets. Jag hör inte. Man har inte sin identitet i Kristus. Och det är kanske bristen på gemenskap, rotlösheten som har tagit oss hit. Och det roliga är att nästan inget av det som vi har pratat om nu handlar ju om teknik. Utan det handlar om mänskliga behov. Och när det kommer till socialpsykologin och Holly som har sin PhD i det, så finns det faktiskt väldigt mycket att säga om det. Och sen hur det här kilas ihop med tekniken. Så jag tänker att Holly ska få komma upp här och berätta om våra gamla hjärnor. För det är fortfarande samma hjärnor som på Mose tid och Abrahams tid och Jesu tid och allt därefter. Vi har fortfarande samma hjärnor och samma behov. Men det är en ny miljö nu. Så jag tänker att du ska få köra igång. Behöver du hjälp? Den är igång. Mig kan ni stänga av.
So as Rock said, I'm more comfortable in English. I do understand Swedish and talk it. So if you don't understand something, say. It's just that when I lecture in Swedish, I become very, very boring. So as I say to my husband now, you are not boring. It's just you are Swedish. That is the issue. I am, as Rock said, a social psychologist. So I did my PhD in radicalization. So now you're wondering, you did your PhD in radicalization, so why are you stood here? Well, I actually did it on our human needs and how that can drive us to some crazy places sometimes. And I did this doing experiments on people, making them feel more lonely, more excluded, and then they searched for things. Because we as humans, we have a desire to find meaning and purpose and people to be with. So this is how our brain... Well, our lives used to look. And the brains we had then are the exact brains we have now. And our brains then were developed to make us do crucial things to survive. And that was that we needed a tribe. We didn't survive on our own. We needed people to be with us, to help us hunt, to help us pick fruit, someone to look after the babies. That's how it worked. We couldn't survive on our own. And so our brain has been shaped by that need. But we also needed to get up and hunt, and that led us to move. And we needed to contribute. You couldn't not do anything. As to survive, everybody needed a part to play in society. And so our brain has been shaped by that. But now our brain is living in a completely different environment. It looks more like this. And now we can almost get anything we want from one click on a button without meeting anyone else. And when you hear from Gen Zers, the people who've grown up with smartphones and this technology, they literally say this, I can get anything I want in the world, normally within 24 hours, without speaking or talking to one other person. So this means we have this brain that once existed and gave us everything we needed just from our daily lives. We had to move to get food. We had to be surrounded by people. And now we're just sat. We don't need to do anything. We can just scroll and we can get it when we want it. And that means our brain is not necessarily getting what it needs. So what does it need? So our bodies and our brains, there are kind of these four key chemicals in our bodies. So there's dopamine, which Rock spoke about before. It's this really important chemical in our body that motivates us to do stuff. It's what gets us out of bed in the morning. It's what gets us to clean. If you're one of those people who likes to write a list when you clean and cross it off, even if you've already done it and you just write it down so you can cross it off, that is a dopamine kick. That's what gets you going. But we also have oxytocin. This is super, super important. We get this when we do stuff together with people. It's a social hormone. Sometimes it's called the love hormone. But it doesn't always lead to love. It can also lead to aggression. If you're in a team, you can get lots of oxytocin, which will then make you more aggressive to another team. So it's actually a social hormone. Then we have serotonin, which is often known as the happiness neurotransmitter, which is basically a chemical in the brain. I would say it's actually more of a stability neurotransmitter, but it can in turn then lead to happiness if you're feeling more stable. And it comes from good sleep, comes also from social connection, and also a feeling of purpose. And then we have endorphins. This comes from moving, exercise. If you're someone who likes to jump in cold water, you also get endorphins from that. And our brain has shaped to get going from these four things. And this is because that's what made us survive. But now we don't live in that environment, so we don't naturally get this good balance between these four chemicals. So, this is my expert area. We are social animals. We are designed to live in social groups. We have a natural desire to belong. And it's because our brain has evolved that way. As I said, if we didn't have a social group, we would have died. Today, we can get away living isolated, but back in time, we really couldn't. You couldn't survive on your own. And our brain has really evolved because of that, to the point that when you feel lonely, you get very, very stressed in your body. Or if you feel you've been rejected or excluded, the same area in your brain gets activated as physical pain. And I don't know about you guys out here, but there was this time when I was a teenager and I said a joke that just went a little bit too far. And I felt the whole room change and I had that feeling, in such an intense feeling in your body, you wanted the floor just to swallow you. And it's really weird, right, that you can have such an intense reaction. And I can still think about this at 2 a.m. in the morning, 20 years later. And it's like, why do we have that? You just said something wrong. Well, actually, our brain and our body has evolved to have that because belonging to a group is so, so important that you have to keep within the norm so you don't get kicked out. If you think about it, our most extreme punishment in society today is social isolation in prisons. That is what the most extreme punishment in our society we have is social isolation, solitary confinement. So that is why we have this really strong feeling when we do something wrong is to say, nay, nay, don't do that again. You don't lose your place in the group. They're super, super important. And it's not only the group that's important for being there and survival, but it also is super important for our health. So right now as a society, we're going through something called a loneliness epidemic. People are lonelier than ever, even though we're more connected than ever. So we can be in a room full of people and still feel super lonely. If you were in the lecture at the start, Rox put on this graph that shows that when you ask teenagers, they're substantially feeling lonelier and lonelier. And their well-being is also decreasing. They're feeling less happy. And loneliness is so bad that researchers have shown that feeling lonely is as bad as smoking 15 cigarettes a day on our health. It literally damages your physical health. And one of the arguments is that you're not getting this hormone oxytocin. And oxytocin naturally lowers our blood pressure. It relaxes our nervous system. So it's important for our well-being, but it's also super important for our physical health. So when we sit on our phones, we can scroll. We can see what other people are doing, but it doesn't give us a feeling of togetherness. And that's super, super important when you look at the statistics that people are spending, teenagers, 6 hours a day on scrolling. But they're not getting any feeling of connectedness. And sometimes this is an argument we often get from people are like, but social media, people, it's really social. They get stuff from social groups. But actually, the research says that isn't true. The more time you spend on social media, the more lonely you get. And research also shows that the children who spend more real life, having real life play, are happier than children that don't. And it's because we need to have a community. We need to have a feeling of belonging. We need to feel we're bigger than just one person. That it's so, our whole body has evolved for that reason. So now I'm going to go over to Rox and explain. She's going to explain, based on this, what we can do.
So, de som var med innan fick ju höra om allt det som pågår på telefonerna, skärmarna, de här olika plattformarna. Och det Holly berättar är vilken påverkan det här har på vår fysiska välmående, men också vårt psykiska välmående. Alltså, Gud har skapat oss just för att vi ska ha den här balansen. Och i Korintierbrevet så står det att fastän vi är många så är vi alla del av en och samma kropp. Det är, liksom, det är så fantastiskt gjort. Så vad kan kyrkor göra för att skydda närvaro? Skapa normer tillsammans. Bygga de här offline-relationerna och prioritera gemenskap. Nu kommer ni få väldigt mycket praktik. Alltså praktiska verktyg. Så. Vi kommer gå igenom 6 praktiska verktyg nu på en gång. Den ena, första, mobilfria zoner och tider. Vi kör. Exempelvis, Varför är det här viktigt att ha de här mobilfria zonerna och tiderna? Det är för att vi behöver skapa en miljö där barn och unga, och det här går att implementera i hemmet, på skola eller i argument med andra, men nu utgår vi från kyrkan. Det är för att gemenskapen är så otroligt viktig att skydda. Och för vissa barn och vissa unga så kan det faktiskt vara så att kyrkan är den enda platsen där de är offline på hela dygnet eller hela veckan. Det är den enda stunden där de faktiskt träffar någon annan helt och hållet offline och får titta folk i ögonen. Så vi ska inte gå ut och säga till folk att telefonerna är dåliga. Utan snarare, vad är det vi vill göra? Och vi vill skapa en miljö där människor kan vara fullt närvarande. Det finns en studie som visar att två grupper människor går in i ett rum och ska få föreläsning. Ena gruppen har sina telefoner med sig in. Det här är vuxna. Men den är undanstoppad. Den andra har ingenting med sig in. Så får de lyssna på någonting och sen svarar de. När de sen tittar på de här svaren, hälften alltså har visat att de har 50% minskat koncentrationsförmåga. Gissa vilken grupp av vuxna det var. Det var de som tog med sig sina telefoner in. Även fast den var undanlagd eller i bakfickan. Så att verkligen skapa de här mobilfria med en mobilkorg där man kan lämna ifrån sig den. Helt frivilligt men uppmuntrande. Man kan också ha mobilfri första timme så att man kommer ner från den här stimulansen. Under lägeraktiviteter hitta ett sätt där man har en gemensam telefon som barnen kan ringa till sina föräldrar så att inte alla barn har en egen telefon. Man kan också ha att vi har inga mobiltelefoner under måltider. Och då är det väldigt viktigt att komma ihåg att den får inte vara på bordet. Det är inte bara att vi lägger undan den utan att den får inte synas. Den ska inte vara med och det här gäller vuxna också. Och varför gäller det här vuxna också? För att vi måste modellera beteendet. Vi kan säga saker hur många gånger som helst. Men barn gör som vi gör och inte som vi säger. I slutändan så är det det de tittar på. De tittar på vårt beteende. Vi ska äta våra måltider utan telefon. Det här gäller i hemmet. Det gäller i kyrkan. På kyrkfikat. Försök att hålla era telefoner borta och vara förebilder så att barnen inte ser dem. Och inga mobiler på scen. Jag hade den för att jag skulle ha internet till min dator. Så ja. Eller att hålla den i handen konstant. Försök att inte ha den i bakfickan och sånt heller. Strålningen is real. I fickorna, vid bröstet och så vidare. Utan lägg undan den i en väska om det så går. Och är man ledare så lägger man också bort telefonerna så att det gäller likvärdigt för alla. Normer smittar. Det vi gör smittar. Och kanske måste man repetera det här flera gånger. Och sen så att man ska göra kyrkan socialt rik. Jag vet att många tänker så här, men om vi verkar så strikta så kanske folk slutar komma. Det visar sig faktiskt vara tvärtom. Att barn och unga börjar söka sig till kyrkorna. De börjar söka sig till gemenskap och det har liksom ökat en ganska påtaglig trend i Sverige men också runt omkring i världen där den yngre generationen Gen Z har börjat söka sig till kyrkor. Just för att det är den enda platsen de kanske får komma för att ha det tyst eller reflektera. Och just den där reflektionen är så viktig. Vi pratade mycket på förra delen och den där käftsmällen gör ju att det känns ganska extremt. Å ena sidan så har du gängkriminalitet och grooming och sexuella övergrepp. Å andra extremen så har du ju det som sker inåt, alltså proanorexia, liksom grupperna och det är självskadebeteende och psykisk ohälsa. Men de allra flesta barn och unga finns här emellan. Här är majoriteten. Den här majoriteten har helt okej betyg. De går på sin fysiska aktivitet. Man tycker ju att de mår bra. Det är väl inget konstigt. Eller hur? De klarar sig ju. Men problemet med de här, även om det inte här är där de hamnar är ju att den här telefonen är med dem konstant. Det är konstant stimuli. Så generation Z har ju börjat säga saker som att jag klarar inte av tystnaden. Alltså jag klarar inte av att, alltså jag måste ha någonting igång hela tiden. Musiken eller en tv eller radio. Det är en våt filt över deras liv där de inte klarar av att bara vara med sig själva. Så den här gruppen tar ju också jättestor skada. Och då ska vi vara en plats eller skapa och öppna upp för en plats där det är okej att det får vara lite tyst. Att man får möta sina egna tankar och känslor. Så praktiskt för att få in de här barn och unga, vad kan de göra? Långbordsfika. Jättetrevligt, jättekul. De här gemensamma måltiderna, smågrupper, alla de här projekten. Och allt det här är för att vi behöver öka våran värme, samtalen, delaktigheten. Det måste inte hända saker hela tiden, utan den mänskliga kontakten får vara där. Det får vara lite långsamt. Det går emot allt som vi tror ska dra in barn och unga. Men just det grundläggande mänskliga beteendet, dopamin, oxytocin, serotonin och endorfiner i sig är ju Guds sätt att säga det här är vad vi behöver. Så liksom våga ha lugna stunder och erbjuda de här andra sakerna också. Och Holly pratade om deltagande, att bidra. Det har varit jätteviktigt när vi var grottmänniskor liksom för länge sedan. Känslan av att få bidra gör ju att man mår bra som människa. Så till idrottsföreningar brukar vi säga liksom så här, säg åt ungdomarna att de måste komma och städa. Liksom plocka ogräs, bara liksom borsta utanför, moppa. Jag vet, man har så här, vi har anställda som gör sådana saker. Men när barn får vara med och känna att de bidrar i kyrkan, de får göra om i musikrummet och hänga upp gitarrerna en gång till, eller de måste bidra till kyrkans verksamhet, då har de en plats. Då känner de sig behövda. Så våga också ge dem det ansvaret och den här bidragsdelen. För det kommer få dem att känna att här är en plats för mig och här hör jag också hemma. Jag behövs också i de här sammanhangen. Var det någon som pratade med mig eller nej? Så. När det kommer till ensamhet och det här fysisk aktivitet så är det väldigt många som pekar på föreningslivet, att inom idrott. Det är jätteviktigt att barn får fysisk aktivitet och när de är i fysisk aktivitet så får de gemenskap. Och det är fantastiskt. Det ska barn och unga också ha och även vi vuxna människor. Men en sak som idrotten inte kan ge, det är den här generationsöverskridande relationen. Barn behöver träffa liksom äldre, yngre, sig själva. De behöver känna sig både mindre och större i de här sammanhangen. Det är så viktigt att man då har en plats som kyrkan. Det är därför kyrkan har en så otroligt viktig plats när det kommer till barns utveckling. Så vare sig folk kommer in i kyrkan för att de tror eller inte tror, så har kyrkan så mycket att erbjuda. Och en av de bästa skydden mot psykisk ohälsa är faktiskt kyrkornas gemenskap eller trosamfundens gemenskap. Har man också sett i forskning. Just på grund av de här gränsöverskridande relationerna. Hur kan man göra det här? Man kan ha de här grupperna tillsammans, gemensamma middagar, mentorskap, adopt a grandparent. Det finns barn och unga faktiskt idag som inte har mor- och farföräldrar. Om man bor i en annan stad. Att våga tänka utanför sin egen liksom, familjekonstellation. Det finns faktiskt behov i kyrkan där. Det finns de som har flyttat till en stad och barnen har ingen mormor eller morfar. Tänk om de kunde få adoptera er som mormor eller morfar. och följa med till lekplatsen och så vidare. Vad skulle det göra med kyrkans och de här barnens hälsa och välmående? Så att vi tänker bortom ungdomsgrupp. Och att äldre kan lära unga praktiska saker. Det finns väldigt mycket praktiska saker vi kan lära oss. Även jag som vuxen. Vi som är föräldrar kan lära oss massvis med praktiska saker utav en äldre generation över oss. Så våga börja liksom titta, hur kan vi ta in det här i våran verksamhet. Och sen de här rytmerna och ritualerna. Musiken är ju så fantastisk och den behövs. Men inte bara som en lovsång på gudstjänsten. Kan den få komma in vid några andra tillfällen också i kyrkan? Kan vi bygga in det inför under eller efter någon middag, familjemiddag i kyrkan? Kan man hitta sätt att få in det här? För många förstår inte hur vi använder kroppen och att vi liksom sjunger lovsång och så. Gud har byggt in det i oss för att lugna vårt nervsystem. Och i lovsången, jag tror Holly, du var förra veckan på Happiness Summit, alltså en lyckokonferens. Och där var det en forskare som berättade att han hade testat, de hade satt såna här apparater på ett gäng människor under en konsert med Fatboy Slim. Och man kunde följa deltagarnas hjärtslag och rytm under hela den här konserten. Och de synkroniserades. Så de började slå i takt. Och när liksom beat drop skulle komma, då var det som att lyckan var på topp. För det var som att alla bara kände att nu, nu händer det. Och sen, och det bara slogs över hela publikhavet. Samma sak händer när vi sjunger lovsång. Men vi kan bygga in sådana stunder också. Förutom bara i lovsångsstunden där vi synkar våra hjärtan tillsammans. Det här är för föräldragrupperna. Den är absolut viktigaste. Gör överenskommelser tillsammans. Snälla föräldrar. Många tror att det bara handlar om att de här överenskommelserna ska göras i skolan. Men sociologin har en gyllene regel. Och det är den här 25%-regeln. Om du får med 25% av ditt barns omedelbara närhet. Det måste inte vara i klassrummet. Det kan vara kusinerna som man alltid umgås med. Det kan vara kompisarna som man alltid umgås med i kyrkan. Det som är omedelbar närhet för ditt barn. Och skulle vi ha kyrkor som gör de här överenskommelserna tillsammans, så märker ju barnen att jag inte är ensam. Det är inte bara liksom mamma som gör så mot mig, utan vi är flera som har en överenskommelse. Inga smartphones under grundskoleåren. Grundskolan är skolpliktig. Barn måste vara där, de har inget val. Då ska vi ge dem förutsättningar att klara det. Och sen inga sociala medier för 16 år. För vi såg ju 6 timmar om dagen vad det gör med barn och ungas hjärnor och välmående. Det är vad de 6 timmar om dagen är vad de har i skärmtid. Och när man har frågat vad spenderas skärmtiden på, så är det Snapchat, TikTok, Instagram, Minecraft och Fortnite. Så vi har frågat. Det är inte alltid sånt som är på tvn, utan det är från en telefon. Före 16 år, det är då de bygger sin identitet. Och då ska de absolut inte ha den influensen från den globala världen. De kan bli bättre att de blir påverkade av sin egen närhet och vänner däromkring som vi som föräldrar kan ha koll på. Inga telefoner i sovrummen. Även socialministern är väldigt tydlig med det här. Och man kan sätta gemensamma skärmtider. Ska vi stänga av telefonerna en timme innan skolan börjar, en timme efter skolan? För vad man ser väldigt ofta, jag vet inte hur många av er som ser det här, det är man vid skolgården, då står ett gäng så här och spelar. Som precis när de ska gå in så lämnar de av den. Men vad händer när man tar bort en telefon? Superstimulans. Dopaminnivån är här uppe. Och sen ska de gå in i klassrummet. Alltså de dopaminer som ska komma ner och hormonerna som ska hamna i balans. Först efter lunch börjar det liksom komma ut i dåsigheten. Då är skoldagen slut. Så går man hem. Det första som händer utanför grinden är. Och sen börjar vi om igen. Så kan vi stänga av internet en timme innan skolan, en timme efter skolan. Så att de kan prata med varandra. Kanske spela basket på skolgården. Inte ha så bråttom att plocka upp de där telefonerna. Och det är för alla de som redan har gett en smartphone men som vill hitta ett bra sätt. Det går att sätta gemensamma skärmtider. Och också vad gäller på en playdate. Kan vi ha en mobilkorg? Här får ni mitt mobilnummer. Ring mig, jag är Kings mamma och så vidare. Och sen skapa offline-miljöer. Spelkvällar, grillkvällar, var det där huset, var den där kyrkan där alla vill hänga. Det kommer vara lite svårt i början om man liksom helt ska liksom börja detoxa sina ungar. Men om man bara fortsätter hålla nivån ganska hög och toppa. Sen efteråt så behöver man inte ha samma höga nivå. Men då kommer man ner för att då har de hittat gemenskapen i varandra och längtar efter den. Men i början så kan det vara ganska bra att liksom försöka toppa så att det finns en annan wow-faktor. Vi hade satt på filmkväll åt våra barn igår. Hon har 4, jag har 3. Det är jättemånga barn. Och så satte vi på Zootropolis och tänkte yes, och nu skulle vi gå ner och skulle spela Hitster. Aldrig spelat det förut. Jättekul. Det slutade med att alla barn lämnade tvn och kom ner och skulle spela med oss. För finns det någonting roligare där så kommer de liksom naturligt vilja göra just de grejerna. Även om våra barn aldrig får tv så jag hade trott att de skulle vilja sitta och titta. Yes. Och hjälp dem att tåla tristess. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej att ha tråkigt. Som Alfons farmor sa. Det är bra att ha tråkigt. Det är jättebra. Och är det någon som sliter sitt hår och ens unge frågar, men vad ska jag göra då? Nu, de kommer till mig och jag ska vara lek, liksom farbror och allt vad det är. Gör som en lärare lärde mig. Ta ditt barn, det här är lite elakt men det funkar. Ta ditt barn, sen ställer du dem mot en vägg. Och så säger du så här, kan du stå och titta in i den väggen tills du kommer på någonting bättre att göra? Och jag lovar er, det mesta är roligare än att titta in i en vägg. Så när de säger så här, mamma jag är tråkigt, jag bara, vad sa du? Nej, mamma, ingenting. Så det blir ganska effektivt efter ett tag. Jag fattar liksom, så här, vi ska inte behöva vara lekfarbror. Och när deras kreativitet har kommit igång så det där reder sig själv. Men ibland får man liksom bara knuffa dem i rätt riktning. Så det brukar ge med sig, som våra föräldrar, öppna dörren. Och det här är det viktigt. Det är jätteviktigt. Skydda barnens sömn och återhämtning. Jag kan inte nog poängtera. God sömn är så viktig för en utvecklande hjärna. För sömn är en av de delar som behövs för kommunikationsnätverket i våran hjärna att fungera väl. Där all information ska passera. Så om vi ser det kommunikationsnätverket som E4-an så är det som att Trafikverket har lagt ner och slutar fixa vägen. Den är full av hål och liksom älgar springer fritt. Det är liksom walk over. Men när barn får sova ordentligt så är det som att åka på autobahn. I den där vänstra filen som bara BMWs och Porsches får åka. Det är jätteviktigt. Sover man dåligt konsekvent över tid så får man ADHD-liknande symptom. Det vill säga problem med koncentrationen, man är lätt irriterad, toleransnivån är låg mot sin omgivning, man är lite stissig. Allt det här kommer av att man inte sover ordentligt. Och så, bygg de här lokala nätverken. Gör det. Hjälp varandra att hålla gränsen. Är det någon som kommer och säger någonting? Testa och fråga de andra i ert nätverk. Vi pratar väldigt mycket om gemenskap och för många av oss så kanske kyrkan är en plats där vi går på söndagar och sen kommer vi hem. Men veckan fortsätter ju. Så om vi kan få kyrkan att hänga med över resten av veckan bara genom att vi har en WhatsApp-grupp. ja, men nu har min unge kommit hem och berättat om det här på skolan. Jag tänkte bara ge en heads up. Det kanske är något som pågår på er skola också. Och sen att vi är en hög kontaktmiljö. Våga ha ögonkontakt med barnen. De kommer titta bort. Men det är så de lär sig. Tills man övar. Acceptera inte deras beteende och försöka agera som dem. Visa hur det ska vara. Här tittar vi i ögonen. Här tar vi i hand. Skratta högt. Våga. När de ser er skratta så vågar de skratta. Är ni med på nästa? Så vårt mål när vi är ute och föreläser, det är ju inte att skapa teknikfria människor. Vi älskar teknik. Många av dem i vår organisation kommer från techbranschen. Vi menar bara att teknik ska vara liksom rätt typ av teknik. I rätt ålder. I rätt ordning. Precis som vi har gjort vare sig det är simning eller rätt. Få liksom motorcykelkörkort eller bilkörkort, så finns det en process. Allt har en process. Förutom det felsteg som vi har gjort under många, många år på grund av techbolagen har lurat i oss att det här går jättebra. Fortsätt. Börja med en iPad när ungen är knappt 2 år gammal. Och in med en, som Henrik Palin, en kurator, skolkurator, säger, ja men helst när de är 3-4 år gamla ska de ha en smartphone. Det är liksom strömmen stängs av om en minut för att spara energi. Här eller där? Bara där. Det har hänt annars så. Vet du vad? Jag får panik. Så. Där. Om vi vill att barn ska lära sig simma. Hur många brukar ta sin, liksom sin unge och så tjuffar ni ut då? Simma! Det är bra. Mamma sväljer lite vatten innan lungorna. Vi behöver skölja dem också. Så det gör ingenting. Alla andra gör så också. Ja, det blir bra. Ja, det gick inte så bra. Vi testar igen. Vi testar där. Vi gör ju inte så. Vi skulle aldrig få för oss att göra så i någonting annat. Stödhjul på cykeln, det är en balanscykel, hjälmen är på, och sen är det en vanlig cykel och sen är det mountainbike och sen är det en BMX och sen så är det en moppe och sen så är det en 600cc och sen så är så vet du, bara fortsätter. Men en smartphone, ja, om vi inte ger den på en gång och toppar den när de är 10 år gamla, nej men då är vi bakåtsträvare. What? Varför kan vi inte börja med en klocka på handen och att man får ha den tills man är 11? Varför kan vi inte börja med en vanlig mobiltelefon att man får ha den tills man är 14-15 går ut grundskolan? Vad ska du göra på en smartphone som vi inte kan ge dig tillgång till annars? Det finns en dator för att göra det. Du behöver kolla upp YouTube. Du vill kolla din Wikipedia-blocket som vi pratade om tidigare. Det är massvis att göra. Men den här vuxna enheten behöver inte du ha. Så att du kan chilla när du är med dina vänner. Så du kan umgås helt utan att vara distraherad hela tiden. För låt oss vara ärliga. Vad gör det här med oss vuxna? Hur många relationer har inte förstörts av att man knappt pratar längre? Har ni sett hur det ser ut på kaféer? Busshållsplatsen? Tåget? Folk pratar inte längre. Alltså man skulle kunna springa igenom ett tåg spritt språngande naken. Och ingen skulle titta upp. På Efterlyst hasar och bara, ja, vi hade en naken kvinna som sprang genom ett tåg. Tåg som passerade Jönköping, Stockholm. Bara, nej, alltså, det var inte mitt tåg. Såg ingenting. Men för att, vi ser ingenting. Hur många gånger har man hållit sin telefon medan barnet har sagt mamma. Till slut så är det maken som bara, tänker du svara ditt barn? Ja, vad är det älskling? Jag har gjort det. Skulle bara kolla ett mejl. Telefonerna är ohälsosamma också för oss vuxna som sugs in i det. Hur ska hjärnor som utvecklas klara av det? Så vi är inte teknikfientliga, älskar teknik. Men det måste finnas ett sätt för dem att kunna leva med det, där vi får fortsätta vara mänskliga. Och det är här som vi tänker att kyrkan spelar en enorm roll. För precis som fysisk aktivitet är jätteviktig för barn och unga. Men där får de bara möta i samma åldersgrupp. De får inte möta generationsöverskridande. Det är oftast inte så att de får känna sig större än de som är i gruppen. Kyrkan är en plats där den har alla de här sakerna. Till liksom kroppen är en och har många delar, men alla kroppens delar, trots att de är många, utgör en enda kropp, så är det också med Kristus. Vi har alla döpts i en och samma ande för att bilda en enda kropp. Ty kroppen består inte av en enda del, utan av många. Vi är gjorda för att höra ihop. För 2000 år sedan så var det någon som tyckte att det hängde ihop, och tusentals år senare så har man forskare som säger så här, ja, det handlar om dopamin och serotonin och endorfiner och oxytocin. Vi är gjorda ända in i våra hormoner och allt för att hänga ihop. Ensamhet tar livet av oss. Trots att barn och unga är jätteuppkopplade idag. Ni såg 15-16-åringar, de känner sig ensamma. Det är en våt filt över generation Z:s liv där de vill inte höra sin egen röst. Det är obehagligt att behöva gå igenom dagens händelser. För det är svårt att möta den känslan om man inte är van vid att traggla sig igenom den. Man inte övat på det. Och vi vill ju att de här barn och unga ska öva på det. Och att vi ska finnas där som ett skydd. Inte bara för allt som vi skyddar dem ifrån på plattformarna, för tro mig, de här plattformarna är inte gjorda för barn. Där, livet här ute, det är gjorda för barn. Jag har 15-åringar i skolan, undervisning, som skriver när jag frågar, vad kan dina föräldrar bli bättre på? 15-åriga pojkar. En skrev, jag önskar att min pappa kom hem och lekte mer med mig och mina syskon. Pojke 15 år. Man tror teckningarna, de slutar komma, och man tänker, ja, men nu, de vill inte vara med oss längre. De ska vara med sina kompisar. Men den här generationen, de är barn, de är unga. De vill fortfarande bara vara med sina föräldrar. De vill hänga på fotbollsplanen med mamma och pappa. De vill fortfarande hänga med liksom sina syskon. Och det är vårt ansvar att ge dem det och fylla det behovet hos dem. Och visa att det går. Pojke 14 år skriver, så här ser min pappa ut, och har ritat en bild på en man. Framför en dator står det HP och handen på en mus. Och jättemånga skriver, vad kan dina föräldrar bli bättre på? Laga mat. Sluta experimentera med maten. Det gick så långt så att en sjundeklassare var ju tvungen att fråga föräldrarna på föreläsningen. Så här, tittar ni på samma matlagningsprogram? Vad är det som pågår? De har samma Linas matkassa, visar det sig. Men vad vi också har noterat, om man tittar på psykologin och allt det här, det är ju att det finns två stunder under dagen där barn äger sina föräldrar. De äger rummet. Den ena är vid nattning. Pappa, de där stjärnorna. Frågorna börjar komma och bubbla. Och sen helt plötsligt slinker det ut. Den och den gjorde så. Den och den sa det till mig. Den och den. Pappa, hur gammal kommer du bli? Varför undrar du det? Kommer du också dö? För de äger dig. Men den andra stunden är matlagningen. De äger sina föräldrar. Du kan inte gå någonstans. Du står där och ska laga mat. De tycker det är pina. Men de vet. Under den här tiden så står du där. Och jag kan komma och öppna kylen och ställa en fråga. Jag kan komma och sätta mig och ställa en fråga. Och vi som är här. Vi har fattat grejen, vi är ju kristna. Vi har bra hem. Ja, jag vet, vi har fattat grejen. Men det finns ett helt gäng vänner till våra barns, liksom deras kompisar. Vad får de? Är det öppna dörrar hemma hos er? Får de ögonkontakt med någon? Kan vi ta med dem in på någonting? Kan vi ha ett mobilfritt hem? För den där världen där ute, den håller på att äta upp barnen med all denna skärmtid. Och formar dem. Och kollar när man frågar man tech-gurusarna, alla de som har byggt plattformarna, deras barn går Waldorf-skolor och Montessori-skolor. Deras barn får absolut inte ha. Det är oftast väldigt skärmfritt hemma hos dem. Så varför? Min privata åsikt, inte forskning, det är att det här är ett massförstörelsevapen. Varje tid har djävulen haft sitt sätt att slå undan benen på mänskligheten. Det här är ett av de mest kraftfullaste sätten. Och det är då det är vår uppgift som kristna att rädda så många vi bara kan. Det är barn det handlar om. Barn som ser halshuggningar. Barn som ser gängvåldtäkter. Det är väldigt, väldigt verkligt där ute. Och så undrar vi, vart tog empatin vägen? Empatin sitter här inne. Så låt oss gå ut i världen och ge barn en barndom som de faktiskt förtjänar. Och våga stå modiga och starka. I att ni har forskningen i ryggen, inte bara era kristna värderingar. Okej? Okay? Jag ska inte ta mer tid. Jag blev jätteglad, Jakob. Jag kan gå på jättelänge annars. Jag är rätt duktig på det. Så tack snälla. Vi föreläser på skolor. Vi föreläser i kyrkor, idrottsföreningar. Vill ni så kan ni gå in på vår hemsida och boka. Gå in på vår hemsida. Vi har jättemycket bra verktyg. Tipsa era vänner. Vi har föräldraplattform där man kan gå med i WhatsApp-plattformar, prata med andra föräldrar. Och de är baserade, då har vi skolor där under. Men absolut viktigaste, det är vår föräldrapakt. Att om du som förälder vill vänta med att ge ditt barn en smartphone, signera den. För det är jättestarkt signalvärde till politikerna, till din omgivning. För sen ser ni på en karta, då står det hur många i ditt område som har signerat den här pakten, så att du inte är ensam. Så även om du gör alla rätt hemma själv, det blir alltid lite starkare om vi gör det tillsammans. Tack snälla.
Tack. Det här hade jag inte planerat, men jag tänkte så här, kan vi inte få be för dig och dess arbete som ni står i?
Absolut, håll er, kom upp, de ska be. Det är jättebra.
Vill du vara med i en bön för det arbete som Roxana och Kid står i, så var gärna med, så tänker jag att jag leder den. Och sen tänker jag att jag ber en bön för oss som är här inne. Mm. För att jag tror att vi är många som känner att det är svårt att navigera i detta landskapet. Och jag tror att vi behöver be till Herren om ledning i detta. Så vi ber tillsammans. Var med om du vill. Herre, tack att vi får vända oss till dig med allt. Och nu vill vi lägga organisationen Kids i dina händer, Herre. Tack att vi får be för Holly. Tack att vi får be för Roxana och de andra som jobbar här. Vi ber om framgång i att nå ut. Vi ber om öppna dörrar till finansiering, till att få tala in i viktiga rum, till makthavare, till människor med mandat att förändra. Och vi ber om öppna dörrar till sammanhang där vuxna som behöver höra och bli kanske först lite förfärade, men sen också få redskap att hantera och vägleda barnen och de unga som finns idag. Och så ber jag för oss som är sådana som lever med barn, antingen vi är föräldrar eller vi är mor- och farföräldrar, eller vi har ett syskonbarn i vår närhet, eller vi är lärare, eller vi jobbar på något sätt med barn. Herre, hjälp oss i detta. Vi tycker det är jättesvårt ofta. Kom med din helige ande och ena oss som kyrka och som kristna att kroka arm i detta. Att göra så som du själv, Herre. Du som blev människa, kom ner till oss och mötte oss i ögonhöjd. Låt oss få hålla fast vid det. Om att se varje människa i ögonen och få fortsätta vara djupt mänskliga. Och ge barnen en barndom att minnas. Amen. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
Amen.
Stort tack återigen. Och som sagt, du finns kvar en liten stund, Roxana, om man vill prata. Ta tillfället. Och annars så får ni titta i konferensprogrammet vad som händer. Det är fullt upp hela vägen in i kaklet fram till klockan 12 i natt om du vill. Så det finns något för alla, tror jag. Så vi ses där ute och ha en fin eftermiddag.